I det här avsnittet så får du 5 steg för att leda i kris. Mitt jobb är att ge dig tydliga steg för steg och ditt jobb är att anteckna det du tänker på, reflektera och göra din konkreta handlingsplan direkt. Jag tänker att den här serien kommer att bjuda in många nya lyssnare och om jag är ny för dig så heter jag Johannes Hansen. Jag kallar mig själv mental rådgivare och rör mig på dagarna inom områden som mental träning, personlig utveckling, affärspsykologi, ledarskap och time management. Du kan se mig som din mentala PT. Så istället för att hjälpa dig bygga större fysiska muskler så tränar jag dig till att bygga mentala muskler. Jag utmanar dig till att tänka större, tänka smartare och våga göra saker som har stor betydelse för din utveckling. Och jag har så länge jag kan minnas studerat mänskligt beteende. Jag har vuxit upp i konferensrum, sittandes i möten tillsammans med ledare. Där jag har brottats med utmaningar och rätt ut problem med smarta människor. Gjort handlingsplaner för att ta vara på enorma möjligheter. Men även bearbeta sorger från personliga tragedier och stora kriser. Allt för att frigöra potential, vända motgångar till styrkor, göra mörka perioder kortare och bygga mental styrka. Och med det sagt så använder jag hela det här poddflödet för att inspirera och utmana dig till att bygga dina mentala muskler. Hålla rätt perspektiv och göra det bästa av situationen som du befinner dig i just nu. Nummer 1. Acceptera ditt ansvar men också din otillräcklighet. Du vill ta dig an uppgiften att leda i kris, där du såklart vill göra ditt bästa. Men du vill samtidigt inte ens försöka vara tillräcklig eller tillfredsställa alla dina följares behov. Det är alltid viktigt att ha en sund distans till åsikter. Jag återkommer regelbundet till hur liten betydelse de har. Men nu kanske mindre än någonsin. Du kan lära dig mycket av åsiktsstormen mot ledarskapet i det här landet just nu. Alla starka synpunkter som uttrycks och aldrig tar slut. På samma sätt kommer blickar vara riktade mot dig. Du kommer göra för lite. Du kommer göra för mycket. Du kommer vara för stark. Och du kommer vara för svag. Så fastna inte i fällan att försöka behaga alla. Äg det bara. Det är så här det kommer se ut. Acceptera det. För att det gör dig tryggare. Ditt fokus ska nämligen vara på att göra ett bra jobb. För samtidigt så leder du ju förmodligen en stor del svenskar och vi är ett fantastiskt folk att leda. Vi kanske gnäller och har fullt med synpunkter, men vi gör ändå som du säger. Så några kritiska åsikter, det är ett litet pris att betala. Du är ledaren och du vill på samma sätt som du har gjort för att ta dig dit du är just nu, den positionen du har, samla smarta åsikter, väga in det du tror på och utgå ifrån uppdraget som du är tilldelad. Med förutsättningarna ni ställs inför och sen vill du fatta beslut. Få inte för dig att kriser kommer att göra dig till någon annan person. Lita på att en kris bara avslöjar mer av vem du är och stå upp för det. Bli mer av dig själv. Och på samma tema så kan du göra ett par anteckningar på dina medarbetare i ledningen runt omkring dig. Vilka kliver fram, tar ansvar och underlättar för dig, finns där i din utsatta position och vilka underminerar dig, gör dagarna onödigt komplicerade, tar distans, undviker beslut och söker syndabockar. Tills tiden går över, för då har du fått en bra bild av människor. Sen är det dags att boka ett par möten och fatta några avgörande beslut om just det. Nummer 2. Stress, ångest och oro förändrar oss delvis, men framförallt förstärker det oss. Det är lätt att tänka att logiken försvinner när människor är rädda. Att ingenting går att förutse. Men gör inte det misstaget, för logiken försvinner inte. Logiken förändras en aning. Rädda människor får förstärkta behov av bland annat trygghet. Det finns ledare som jobbar med kriser, som leder i kriser och lär sig av kriser dagligen. Du behöver inte uppfinna hjulet. Och det finns olika ramverk som gör det svårare lättare. Lyssna på podden Hur hanterar jag min ångest i samma serie som den här. Googla krisens faser till exempel. Vi går i alla genom chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. Det hjälper dig att förstå dig själv och andra människor bättre. Kombinera det med att du följer ramverket för din retorik som kommer nu alldeles snart, så kommer du känna dig starkare men samtidigt få uppmärksamhet och inflytande. Nummer 3. Du blundar inte för verkligheten. Du konfronterar den hela vägen. Den underliggande rädslan i din kommunikation under kris är såklart: har jag missat något perspektiv? Upplevs jag för svag? Upplevs jag arrogant och självsäker? För självsäker? Har jag avvägt det här på ett sunt sätt? Kommer jag att fatta rätt beslut för framtiden? Och här vill jag ge dig perspektiv. Om du ska leda mig så vill jag att du ska göra jobbet för att komma ut på andra sidan mentalt. Och vad menar jag med det? Jo, när jag blir frustrerad på dig så är det för att min hjärna får för sig att du inte vill titta på hur det faktiskt ser ut. Hur jag har det, hur vi har det, hur världen har det. Men samtidigt vill jag också att du ska ge mig känslan av att det är jag som har fastnat. Att det finns mer här. Att det är jag som fortfarande står kvar och tittar på problemet och tittar på det om och om igen, och jag behöver skakas om och inspireras. Och du kan hjälpa mig för att du har tittat klart och kan ge mig rätt perspektiv framåt. Det här är det som behöver göras. För en stark person som leder dig saknar inte tvivel, rädslor eller osäkerheter. Men hos en stark ledare så har personen byggt upp en möjlighet att kunna navigera ändå, och det är det som förtjänar respekt. Så låt oss därför göra övergången till din retorik i 3 steg. Vi är alla människor, vi har alla otroligt många bottnar, perspektiv, och det ryms många tankar och känslor i en period som vi befinner oss i just nu. Du kan använda samma 3 steg som du anpassar, oavsett om du ska bara leda verksamheten på distans just nu och låta den löpa på. Har möjligheten att satsa stort kanske, för att du har rätt timing just nu, eller om du bara ska ha is i magen och dra ner delar av verksamheten. Eller om ni krasst behöver montera ner fullständigt. Nummer 1. Möt människor i chocken. Vi är vilse. Vi vet inte vad som händer. Vi vet inte vilka konsekvenser det får. Och det river upp känslor. Adressera det. Känn det och se det. Gör du stora uppsägningar så hanterar du 2 chocker i en. Nummer 2. Erkänn rätten till allas reaktion. Förlust, sorg, smärta och oro. Alla har rätt till sina känslor. Och vi har ingen aning om vilken historia, vilka konsekvenser eller på vilket sätt det tar sig uttryck i våra liv. Men, nummer 3. Den här blir viktig, för ofta tar den för lång tid. Ta tillbaka ansvaret för situationen och lyft blicken. Där vi står, med det vi har, så är det viktigt att vi gör det som vi bedömt på läget som finns. Att vi uppfyller. Men, nummer 3. Ta tillbaka ansvaret för situationen och lyft blicken. Det är lätt att vänta för länge till nummer 3. Där vi står med det vi har är det viktigt att vi gör det som vi bedömt rätt i just det här läget, i vårt uppdrag, på vårt ansvar och med vår möjlighet att bidra. Bidra är ett nyckelord. Det händer någonting med människor, rent fysiskt, när man förflyttar fokus från sina egna förluster till hur man kan bidra till någonting som är viktigare just nu. Men hitta ingen glädje, hopp, ljus eller syre för någon som får ett förjävligt besked. Det är inte ditt jobb. Leverera det ärligt, tydligt, med respekt och närvaro och stanna där. Sen, gör klart ditt motiv. Prata gärna om era värderingar som företag, organisation och ert existensberättigande. Och de beslut som du har fattat baserat på dem. Och hur du vill att dina medarbetare och kollegor ska använda samma kompass i deras beslut nu framåt. Sen skapar du utrymme för frågor och svar. Men innan du svarar, för det är lätt att vara snabb här, var även öppen för att ställa frågan tillbaka då. Bedömt på hur jag har resonerat hittills, kan väl du säga vad tycker du är ett rimligt svar på din fråga? Uppmuntra tankar, perspektiv och ansvar. Stå kvar i nummer 3. I känslan av vägen framåt. Även när du möter motstånd. Påminn om varför det är viktigt. För att det är större än jobbet. Det är större än krisen och osäkerheten. För det handlar om vilken människa vi alla vill vara för varandra i en sån här period. Nummer 4. Digitala arbetssätt. Vilket såklart inte längre borde heta digitala arbetssätt, utan bara arbetssätt, för att det finns en hel värld som har ställt om, även om inte ditt ledarskap har gjort det. Nummer 1. Förändring. Förhoppningsvis så har du redan reflekterat över hur snabbt vi människor anpassar oss till nya förutsättningar. Och hur snabbt vi kan lära oss nya saker när vi måste. Så frågan borde slå dig snart. Vad kan du passa på att genomföra för stora och viktiga förändringar nu på samma gång som vi ändå är i mental rörelse i verksamheten? Nummer 2. Plattformar och verktyg. Om du är ny för arbetsverktyg som Slack, Asana, Trello, ClickUp, Vrike, Workzone, Proofhub, Clarison eller Monday, ja, då är det dags att du vaknar. Du kan inte ens föreställa dig ökningen i produktivitet när ni jobbar på distans med den typen av sorterad information. Och sekunden som ni sätter igång den här typen av arbetssätt så kommer du också inse, fan, det här handlar ju inte om distansarbete. Det handlar om produktivitet överhuvudtaget. Det handlar om ett nytt sätt att arbeta på och leva på som skapar större utrymme för relationer, skär ner mötestid och lägger fokus på det mänskliga när vi väl ses. Och då förändras din verksamhet för alltid. Nummer 3. Tydlighet, tydlighet, tydlighet. Jag älskar på vilket sätt digitala möten exponerar otydlighet. Du kanske kommer undan på din charm, karisma eller härliga personlighet när du träffar människor live och skapar en härlig känsla. Men när ni möts över länk, när ni pratar och kanske inte ens ser varandras ansikten, så blir ditt innehåll, vad du faktiskt säger och vad det betyder, helt plötsligt helt avgörande. Din otydlighet blir smärtsam och otroligt frustrerande. Rubriken för ditt ledarskap ska vara tydlighet i gris. Men också skydda ifrån otydlighet. För samtidigt så vill du vara genomtänkt såklart, förberedd och tydlig i dina möten. Men du vill också arbeta aktivt tillsammans med ditt team för att skydda medarbetare från alla potentiella störningsmoment eller otydligheter. Du vill hjälpa till att dra slutsatser. Du vill lyssna kring vad det är som händer i verksamheten och du vill adressera det du ser i större utsträckning än innan. Live gör man så här. Nu har jag lyssnat av och förstår att det lätt går att tolka som att ni två drar åt olika håll och säger två olika saker. Det är inte min uppfattning. Ni har bara två olika perspektiv. Så här gör vi. Är det tydligt för alla? Via mail gör man någonting liknande, men man blir i huvudsakligen ett filter. Om det är någonting som stör medarbetare i vardagen annars eller alltid så är det ogenomtänkta, vidarebefordrade mejl och massutskick med rutiner, ändringar eller viktiga uppgifter som inte är synkade med det som teamet redan arbetar på eller som går emot något som du tidigare sagt. Om det frustrerar annars, då kan du räkna med att det paralyserar nu. Kanske går ut en automatisk påminnelse om ett möte som ni hade bokat innan krisen. Och helt plötsligt så går det sanslöst mycket energi till att prata om det stämmer eller hur klantigt det var. Så lägg till en punkt på agendan i möten. Otydligheter som ska redas ut. Och sen uppmuntrar du till att man ska dela med sig om otydlig information. Otydliga mejl, otydliga dragningar, otydliga mål, otydliga slutsatser. På möten som ni snabbt reder ut och tar kontroll över. För det sänder en signal att alla ska tänka på sin tydlighet. Och låt människor arbeta i ro i så stor utsträckning som möjligt. Håll ner antalet massmejl som alltid. Be folk tänka en vända till med perspektivet tydlighet. Och sammanfatta snarare slutsatser mer sällan och på ett enkelt sätt. Jag vet, det här är en kompetens i sig. Jobba på den, för nu är ett bra läge. Nummer 5. Sluta inte vara levande. Vi behöver en känsla av självdistans. Har du stora ansvar just nu så står mycket på spel för dig och de människorna du leder. Det är ett ansvar som du har förtjänat och det är någonting som vi förväntar oss av dig att du tar dig an med stor respekt. Men det betyder inte att du ska sluta le, skratta eller lätta på stämningar på smakfulla sätt. Sluta inte leta efter syre och sluta inte leva. Hitta den där känslan i kroppen som förstår och kan se, som behåller empati. Men sträva efter att vara närvarande. Och gör inte misstaget att tro att ditt sätt att bidra är att lida. Konstant känna med alla människor som har det värst. Och snabbt jobba ihjäl dig själv. Och lyssna på mig nu. För du har med stor sannolikhet redan fastnat i det på något sätt. Jag återkommer till dig i allt mitt innehåll. Det finns inget märkvärdigt, inspirerande eller värt att följa. Eller för den delen fint i martyrskap. Du är ingen bättre människa för att du bär alla andra människors öden på dina axlar. Du gör det ju inte annars, så varför skulle du börja göra det nu? Att du stirrar ner i marken, får en sämre hållning, inte slutar att jobba förrän mitt i natten och långsamt blir sämre och sämre för att din kropp inte får återhämtning, det är inget ledarskap och det finns ingen extra applåd för det. När man jobbar som jag gör med att utveckla ledare på dagarna så är det precis tvärtom. Då är det den enkla utvägen. Det är den fega utvägen. Det är att undvika ledarskap. Att kunna peka på din kalender och säga, jag gör mitt bästa i krisen. Jag jobbar ju dygnet runt just nu. Hur länge du jobbar säger ingenting om vilket värde du tillför. Du skulle aldrig be kaptenen för skeppet stå vid rodret dygnet runt bara för att det blåser extra mycket just nu. Nej, sätt ramar och håll kurs. Sen går du och lägger dig. Bara för att du känner dig osäker i kroppen om du gör rätt, så ska du inte bli konstant tillgänglig. Du ska inte lyssna på alla människor som du annars aldrig skulle lyssna på om hur du ska prioritera. När du också ser att de är uppenbart skakade. Nej, det ligger i ditt ansvar att inte ge utrymme till att bli för påverkad av energier, resonemang och försök till beslut som du inte håller med om. Nu om någonsin behöver du utrymme i ditt huvud, kunna tolka in signaler, göra genomtänkta analyser och förstå var du har folk någonstans, vilket mindset de befinner sig i, så att du kan söka smarta perspektiv. För det finns ingen som vet vad du ska göra, vilka beslut du ska fatta eller vilken väg som är den bästa. Det är därför det är du som sitter där. Så se till att du har det arbetssättet som du behöver för att stå upp för det du tror på och vara så mycket du som möjligt. Varsågod. Den här podden har varit den typen av innehåll som ni tjänar på att lyssna tillsammans på i hela familjen, i hela teamet på företaget eller i krisledningen. För det kan vara svårt att återberätta, men värdefullt att ni synkar kring. Så printscreena podden och dela ditt flöde på Insta, Facebook eller LinkedIn. Eller bara kopiera länken och skicka till dem som du vill synka med. Så sprider vi rätt perspektiv vidare. Vill du fördjupa dig ytterligare direkt så rekommenderar jag avsnitt 97. För att lära dig mer om hur du bryter negativa tankemönster. Och förstå vad som händer psykologiskt för många av oss just nu. Men även avsnitt 95. Hur blir jag bättre på coachande ledarskap? Det har varit ett nöje att få ge dig värde här. Men kom ihåg, dina nya insikter betyder ingenting om du inte gör jobbet. Så gör det tills vi hörs igen.